Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.
Det här är Lantbrukspodden med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
Det här är vårt 25:e avsnitt och det här blir ett annorlunda program. För den här gången ska vi ner till en av årets lantbrukshöjdpunkter. I alla fall för växtodlarna i södra Sverige. Utanför Lund är nämligen Borgeby fältdagar i Skåne i full gång för 16:e året i rad. Och jag Camilla, jag sitter på Lantbruksredaktion i Stockholm. Och du är med oss från Borgeby, eller hur Anna?
Ja precis, jag står nu just vid ingången där folk håller på att välla fram på Mässgatan. Och det är ju ännu en strålande dag på Borgeby fältdagar. Arrangörerna hoppas såklart på nya besöksrekord, att man ska slå förra året som blev över 18 000 besökare.
Hur ser det ut?
Ja, det är stekande sol, lite blåsigt och så hänger det regntunga moln och hotar över oss. Så har åskan mullrat lite grann över detta lantbruksmyller av besökare, odlingsdemonstrationer och stora maskiner.
Och vad kommer vi få höra från fältmässan?
Ja, det blir det senaste från lantbrukstekniken. Nedslag bland odlingsparcellerna. Och så tar vi pulsen på världsrekordförsöket i veteodling. Och så veckans minglande bonde såklart.
Det blir som vanligt ett fullmatat program. Nu kör vi. Världsrekordet på 50 meter frisim är 20,91 sekunder för herrar. Och det högsta en kvinna någonsin har hoppat hittills är 2,09 meter. Men det finns också andra världsrekord och nu ska det handla om ett som är på alla växtodlares läppar. Det stundar nämligen världsrekordförsök. För frågan är om den nya zeeländska veteodlaren Mike Solaris världsrekord i vete med 15,6 ton per hektar kan slås. För det är snart målgång för tidningen Lantmannens odlartävling på Skånska Österlen. För ett år sedan så lanserade ju tidningen tävlingen Vetemästaren och det kunde ni höra här i podden. Och nu är det dags för den absoluta slutspurten. Och du har fångat in tävlingsledaren, Anna.
Ja, det har jag. Och nu står jag här med Anders Fällman, reporter på tidningen Lantmannen. Och hur blir det nu med vetemästaren? Blir det världsrekord?
Ja, jag tror inte att chansen är borta helt. Men det har inte kommit mycket nederbörd på Österlen den sista månaden. Så att, kanske inte riktigt så säker på rekord som jag var för en månad sedan. Men tävlingen hålls på en väldigt, väldigt bördig jord. Och jag var där igår kväll och jag såg inga tecken på torkstress vare sig i sockerbetorna eller i spannmålen. Så att, jag har fortfarande stora förhoppningar om att det ska bli rekord.
Mm. Och svenskt rekord eller världsrekord då?
Alltså, absolut svenskt rekord. Världsrekord jämfört med Mike Solari, då måste man nå sitt rekord på en stor areal. Och det här är parcellförsök, så att, det är liksom att jämföra äpplen och päron. Men det kommer verkligen att bli väldigt hög skörd, det är jag övertygad om.
Kan du kort beskriva tävlingen för den som inte har hört?
Ja. Tävlingen går ut på att ta högsta möjliga skörd. Man får använda vilka medel som helst som står till buds då det gäller förnödenheter. Man fick välja sort, man fick välja utsädesmängd. Man har fått välja gödsling och sprutning, tidpunkter och allting. Man har fått göra max 15 insatser, inte mera. Det måste finnas någon form av rimligt tak där och det är för vår skull också för att inte tävlingen ska bli alldeles hysterisk dyr. Och 15 insatser räcker gott har det visat sig. Och då genomför vi den här tävlingen som ett parcellförsök och så varje deltagare har inte bara en ruta utan varje deltagare har fyra rutor och så sen så är de fördelade på det här fältet så att man ska eliminera de här ojämnheterna i fältet. Men det är väldigt bra försök den här tävlingen eftersom fältet är så jämnt så att vi kommer att få säkra resultat tror jag. Men svåra att analysera i alla fall, eftersom de har så stor valfrihet i vad de får göra. Och vi kommer inte att beakta kostnaderna alls, utan det blir bara att väga skörden i slutändan.
Vad verkar vara uppdragsgivarna då bland startteamen?
Jag gick två varv igår kväll runt det där stora området, och när jag hade gått ett halvt varv så var jag helt säker på att jag såg någon form av 10 i topp, och sen när jag hade gått ett varv då kände jag mig lite mer osäker, och när jag hade gått ett varv till då kunde jag egentligen inte peta ut någon överhuvudtaget, utan då kändes det som att alla 40 fortfarande hade chansen. Så det är väldigt, väldigt spännande och visst, men jag kan ju se en tendens till att det är de som har sått tunnare, de har lite längre ax. Det är ju en intressant iakttagelse som man kan göra. Och en del andra sådana här saker som gör att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad det blir till slut.
Hur mycket kan man dra nytta av det som kommer fram i vetemästaren i praktisk odling?
Ja, men det finns ändå en gradient i hur mycket åtgärder man har gjort och hur mycket pengar man har lagt ut på det här. Det kommer vi att se i efterhand. Vi har velat ha helt fria tyglar under tävlingens gång. Det ska inte finnas några tveksamheter om vad vi har för mål. Det är högsta möjliga skörd. Man får använda vilka medel som helst som står till buds. Sen finns det in bland de här 40 att de har gjort olika, och vi kommer att kunna bena ut lite grann skillnader, tror jag. Så att jag tror att tävlingen inte bara kommer att ge en kunskap från det här året om vad man kan få ut av att köra gasen i botten, utan jag tror också att tävlingen kommer att ge lite stoff om vad man kan få ut om man lättar på gasen lite grann. Men alltså inte så mycket som vi gör i den svenska veteodlingen. Och det är ju det som jag ser som kanske liksom är vårt stora dilemma i svensk veteodling. Att vi i så många år har liksom gasat lite för lite. Så nu gäller det liksom att med hjälp av tävlingen och kanske en del andra undersökningar hitta liksom ett nytt gasläge som är någonstans mellan maxläget och det gasen i botten och det vi har idag.
Tack så mycket, Anders Fällman, reporter på tidningen Lantmannen och tävlingsledare för Vetemästaren.
Från ett fält till ett annat. Anna, hur ser det ut på årets demofält? Berätta.
Vi står här på demofältet som är en av publikmagneterna här på fältmässan. Och det är frodiga bestånd, det är både raps, spannmål, majs, grönsaker. Och jag står här som är Erik Olsson som är ansvarig för demofältet. Hur har säsongen varit? Det har varit en utmaning både för odlare och för mässarrangörer.
Absolut, det har det varit. Det har väl varit en skoj säsong som har stora bra förutsättningar, men det har också varit mycket utmaningar under säsongens gång. Vi hade en sval vinter som inte var alldeles för kall, så att grödorna har vuxit hela vintern, och det har likadant har ogräset gjort. Sen när det var över så fick vi rejäla svampangrepp på bestånden här, men de behandlade bestånden så här jättefina ut.
Så det är mycket ogräs, svamp, men också då chans till höga skördar i år?
Absolut, det har varit en utmanande säsong får man väl säga för lantbrukare och även för oss här på demofältet. Men det ser som sagt, det ser jättefint ut, och jag tror att lantbrukarna kan bli nöjda när de skördar här framöver.
Och om du skulle lista dina tre nyheter här på fältet, vad skulle det vara?
Vi har ett demo som visar herbicidskador i raps som kan uppstå på grund av användning av kemikalier i tidigare gröda.
Ja, nu står vi precis vid det, den här, de parcellerna.
Ja, just det. Mm. Här har vi tre parceller där vi har sprutat med linjärsprutan. Där har vi sprutat ut herbicider i våras här med linjärt då, och sen har vi etablerat raps två månader efter det. Mm. Och så ser vi hur pass rapsen klarar sig efter det.
Och då har ni då kört olika doser, och bland annat 200% över rekommenderad dos.
Precis, vi har kört från 0 till 200%. Och 200% kan man många gånger se ut hos lantbrukarna där bommen har överlappat. Och det är oftast där man ser sprutskadorna. Och även, så är det även här, att vi ser en del preparat ser vi redan vid 100%. Men 150-200% är där vi börjar se skador här.
Mm. Och en annan nyhet här på fältet är att ni har nordiska sorter samlade.
Ja, det stämmer.
Ja, ska vi gå bort dit?
Ja, det gör vi. Ja.
Ja, då är vi framme här vid där hela Skandinavien är samlad.
Ja, det stämmer.
Nästan i alla fall.
Det stämmer. Ja. Här har vi vårsortimentet som vi vill visa här för lantbrukarna. Och förutom de typiska sorterna så har vi fått hit lite sortmaterial från norska och finska förädlare. Så vi har en norrlandsdel eller en nordisk del här på sortämnet. Och det kan även tilltala till exempel ekologiska odlare här i Sydsverige som vill ha en sort som växer på bra på våren.
Mm. Samhällslikt korn här framför oss.
Absolut, kornet står här med borsten rakt upp och ger en härlig färgskala.
Vad säger de om resultatet här då? Har de kunnat tillgodogöra sig då sorterna på mer sydliga breddgrader?
Absolut har de gjort det. De har vuxit på bra. Det här är bland annat sexradskorn och havre och vårvete som är mer riktat för lite nordliga breddgrader. Men som sagt, de växer på bra och kan lämpa sig för lite senare sådd för till exempel en ekoodlare där de konkurrerar bra med ogräset.
Så, då lämnar vi de olika nordiska sorterna. Och har du någonting till sist att berätta om?
Ja, vi har ett spännande demo där vi har klumprutsmittad jord. Och det ser vi mer och mer hos våra kunder att det är ett större och större problem. Mm. Och där visar vi på olika värdväxter för klumprut.
Ska vi gå och kolla på det?
Det gör vi.
Ja, nu står vi här vid pallkragar och det är av en särskild anledning.
Ja, precis. Här har vi tagit hit jord som är väldigt infekterad med klumprutsjuka. Och så behåller vi det pallkragar för att inte smitta ner jorden här. Vi har sått oljerättika vitsenap som man kan använda som mellangrödor i odlingssystemet. Oljerättikan här är av en resistent sort som inte är mottaglig. Vi ser att rötterna är helt friska där.
Ja, kolla här. Men grannen, hur är det med den vitsenapen?
Ja, det ser du där, vitsenapen. Du ser rötterna har fått väldiga utväxter. Ja, klumpar helt enkelt. Och den är väldigt mottaglig, så man får tänka sig för att man inte uppförökar klumprutsjuka genom att så det som en mellangröda. Sen har vi lumme och tistel, penningört och åkersenap. Som också det är ogräs som finns i odlingarna, men man får vara observant där så man tar för mycket av de ogräsen. För det uppförökar också och håller liv i klumprutsjukan.
Så och det lönar sig att hålla rent?
Absolut gör det, och det får man tänka sig för också med spillrapsen, va? Efter man har odlat raps så får inte rapsen få mer än två blad, som ska den helst brytas bort eller köras upp, va? För annars står den där och uppförökar klumprutsjukan.
Tack så mycket, Erik Olsson.
Tack så mycket.
Odlingsansvarig för demofältet på årets fältmässa i Borgby.
Vilka är de största nyheterna i år?
Ja, nu står här i en nyhet på fältmässan, nämligen tunnelodling tillsammans med Tilda Håkansson som är rådgivare på Hyr Skåne. Kan du beskriva hur det ser ut här inne?
Ja, vi har satsat på att sätta upp en tunnel här som är ganska nytt för all odling. Det är ganska enkla bågar som man borrar ner i marken. Just den tunneln vi står i är ju kraftigt förstärkt så att man skulle kunna ha platsen på hela året om. Det betyder att man har inte den snörisken på samma sätt. Det vi också har satt upp här i tunneln, det är en tabletop av jordgubbar. Vilket innebär att man odlar jordgubbar i substratsäckar på bord.
Det står precis framför oss här. Ja. Det är ju en bekvämare plockhöjd då.
Mm, och det är ju framförallt att man kan ju maximera plockhastigheten lite grann. För det kostar ju att plocka bär. Mm. Och samtidigt så hänger de här i luften och får aldrig markkontakten. Det blir ju bästa kvalitet man kan få.
Ja, de ser frodiga ut. Du kan beskriva hur det är närings...
Det vi har här, det är ju substratsäckar med torv och pimpsten som vi bevattnar med så kallade dropppinnar. Det är droppbevattning. Vi bevattnar 2 minuter åt gången. Just nu så har vi 20 minuters intervaller. Så vi har inte näring i detta systemet, men det är kutym att man har näring i varje bevattning när man har så här små substratsäckar.
Vad är det för sort?
Detta är El Santa.
Det är en senare sort då?
Nej, det skulle man kunna tro. Men det som man gjort här är att man tar ut plantorna från kylen i olika tidpunkter. Och det här är bara planterat sen. Så han har skörd den här odlan som jag har fått de här säckarna från, eller lånat. Han har redan tagit en skörd på El Santa, en tidig planteringsomgång. Så man kan liksom utöka säsongen genom att plantera på olika tidpunkter.
Och här nere då så finns det då, är det ju också hallonplantor då?
Ja, precis. Det är så kallade långskottsplantor eller long cane plantor. Och det betyder att man köper in plantor som är höga redan från början. För sommarhallon ger ju skörd på tvåårsskotten. Och istället för att behöva invintra dem och själv ta en skörd på sommaren så köper man in plantor som är höga, ungefär 40-60. Du ska också kunna plantera dem i olika tidpunkter för att förlänga säsongen, bara genom olika planteringstidpunkter. Det man kan få, man får oftast 2-3 skott på en sån här kruka. Ganska dyra plantor är det, men du kan nästan få ett kilo per skott. Så det är en hög skörd man kan få.
Så när jordbruket satsar på då, eller satsar forskning på att få flerårigt spannmål, så går trädgårdsnäringen mot ettårigt?
Det skulle man faktiskt kunna säga, och det är för att vi vill verkligen få ut den högsta skörden. Och vi ser ju att vi får en annan kvalitet på yngre plantor. Så att generellt så behåller vi bär framförallt under färre och färre år.
Det är ju nytt då att satsa på trädgårdsbranschen då på Borgeby. Varför gör ni det i år?
Vi är ju flera trädgårdsrådgivare på HIR Skåne nu för tiden. Vi har ju länge känt att vi vill satsa på oss själva här på Borgeby-dagarna. Men vi har haft lite svårt med tiden, och nu äntligen har vi fått tummen loss och satsat på hårt. Och vi tycker det är jättekul. Här är ett stort intresse både för utställare och för besökare.
Varför har det inte skett tidigare då?
Ja, det ligger ju lite precis mitt i vår högsäsong, till skillnad från lantbruket där det är lite lugnare så här dags. Men i år är det tidig skörd på det mesta. Allting är tidigt, så att vi är glada för det, att vi har lite extra tid över till att göra såna här saker.
Är det ännu mer trädgård nästa år då?
Har vi inte riktigt bestämt nu, men det känns väldigt kul att det är många som önskar mer trädgård. Ännu mer till nästa.
Ja, tack så mycket, Tilde Håkansson, trädgårdsrådgivare på HIR Skåne.
Och vi fortsätter med teknik. Årets tema på Borgeby är innovativ lantbruksteknik, och arrangörerna, HIR Malmöhus, vill visa på tekniska lösningar för morgondagens lantbruk. Och där spelar lantbruks teknikreporter Per Emgersson en nyckelroll, eller hur, Anna?
Ja, så är det. Och just nu befinner jag mig i tekniktältet som ju då manifesterar årets tema här på fältmässan, som är teknik. Och det är fyllt av spännande lösningar och spaningar inför framtiden och hur det kommer se ut inom lantbruket. Och just nu sitter jag då bredvid Per Emgersson. Vi sitter här i en traktorhytt och spanar ut över framtiden, kan man säga.
Du är även en del av den guidade turen. Det stämmer va, Per?
Ja, det stämmer. Vi ska försöka ge en bild av vad vi tror kommer bli i framtiden. Och vi tror väl att, eller jag tror att det kommer vara några saker som nyckelfaktorer. Markpackningen måste begränsas och effektiviteten måste bli högre, så att vi i europeiskt lantbruk kan och klarar konkurrensen med världen utanför Europa den dag som stödsystemet försvinner. Och då måste vi bli effektivare. Och därför så sitter vi just nu i en förarhytt. Och det är en av de sakerna som jag hoppas kommer försvinna i framtiden. Vi kommer förmodligen se mera förarlösa maskiner. Jag känner mig väldigt attraherad av någon slags mästare-slavsystem där man har en liten förarlös maskin utan den dyra och skrymmande hytten på, som följer huvudtraktorn med föraren. Då har man löst säkerhetssystemproblemen, och den tekniken existerar redan. Den har redan provkörts av några traktortillverkare. Man kan också tänka sig att man hugger sönder maskiner, som en del forskare gör nere i Tyskland. Tror på att man kan plocka isär en skördetröska och bara låta skärborden på områden där det är lite halm i torra länder. Kanske de kan åka själva och samla ihop väldigt mycket osorterat material, gröda och sen transportera till ett stationärt tröskverk, eller som man gjorde på 20-30-talet. Sen tror vi också att det kommer bli mer större och större precision och mer biologisk bekämpning istället för kemisk bekämpning. Men krav på precision kommer fortfarande att vara kvar minst lika mycket. Så förhoppningsvis så behöver vi inte ha någon, så många sådana här traktorhytter, för de kostar jättemycket pengar.
Alltså historisk mark vi sitter här i då, eller historisk plats.
Ja, det här kommer vara mer sällsynt i alla fall, helt säkert.
Det kommer vi se på museum. Men vad ska vi gå ut här och kolla på några mera maskiner?
Hörru Anna, det finns ju en sak som är väldigt tråkig med det här. Det är ju faktiskt himla kul att köra traktor, är det inte det?
Ja, verkligen. Man kan ju också lyssna på Lantbrukspodden.
Ja, det kan man också göra. Det är en bättre idé.
Men det kan man ta med sig också när man kör utan hytt. Det går bra i fickan. Ja, men nu går vi ut här då mot... Vad ska vi, Per?
Jag tycker vi kan ta en liten kort titt på den här... systemet för att övervaka maskiner och att samla information som John Deere visar här. Och det är ett system som kan, med hjälp av något som heter GD-Link, som egentligen är ett maskinövervakningssystem, så kan man se väldigt noga, precis. Man kan se att tröskan har stått still 10 minuter med full tank och motorn igång, men inte verket igång. Ja, det betyder då att alltså, spannmålstransporten har varit försenad, så där står tröskan helt overksam och kostar pengar. Och man kan se en hel rad andra saker. Man kan till och med kolla upp det här systemet över i princip, samla information från hela världens maskiner om man vill.
Men det här, och det är det här som kallas big data. Det har också varit kritiserat.
Ja, eller minst nu ifrågasatt var data tar vägen någonstans. Så det är väl fortfarande inte riktigt klarlagt. Och det är ju den intressanta frågan, vem ska ha pröjs för den informationen? Är det maskinföretag som samlat in den? Är det lantbrukare som egentligen ursprungligen äger datat ifrån sin maskin eller bordägare? Och vem ska kontrollera det här? Den frågan diskuterar man i Tyskland väldigt intensivt nu. Och ska bönderna ge ifrån sig informationen gratis eller inte? Men vi ska vara noggranna och säga att här är inte John Deere ensamma, utan John Deere har varit väldigt tydliga med att hur deras data hanteras. Det kan man mycket noga läsa på deras affärsvillkor. Så det är inga problem.
De hanterar det som kreditkortsinformation.
Ja, men alla de stora företagen har det här systemet. Claes, CNH, allesammans. Så att det är inget som är unikt för John Deere på det sättet. Och diskussionen gäller det generellt.
Alltså det finns mycket att säga om det. Men nu ska vi gå vidare ut här.
Ska vi ta en...
Vi tar en liten tur.
Ja. Mm. Och här står vi också och tittar på en konstgödselspridare som kan sprida gödsel då på noggrant i kilformade fält och utefter vändtegar. Det finns tre stycken här inne i tältet varje som kan klara av det. Sen har vi ett antitjuvsystem där man med hjälp av GPS.
Säger du och gnuggar av händerna?
Ja. Här blir ju stopptjuven.
Ja, vad kan den göra?
Man sätter en liten sändare i traktorn som hjälper till att hålla reda på. Med hjälp av GPS så kan man spåra traktorn. Man kan gå in på sin telefon och titta efter var finns traktorn. Och så får man förmodligen också ett larm om traktorn ger sig utanför ett område som man har hängnat in den helt. Då bryter sig den ut ur betesfållan, så att säga, bildligt. Så då får du ett larm. Ska vi ta och gå och titta på en av de absolut största slåttekrossarna?
Ja, det tycker jag.
Och det roliga är att den kommer inte från någon av de här stora tillverkarna nere på kontinenten, utan den här får vi gå norrut och få hitta upp i Finland, mellan Finland.
Ja,
och där ligger tillverkaren Elo. Ja, och den här knallgula slåttekrossen är ju väldigt avancerad. Det är en butterfly med två krossenheter bak och en fram. Och det finessen med den är att den är GPS-styrd. Så att baksektionerna, de parerar. När du kör i kurvor med en butterfly så du måste ha ganska mycket överlapp för att inte du ska få mistor. Men den här kan krympa överlappet, hävdar tillverkaren, vart från typ en halv meter ner till 10 cm. Eftersom bakkrossarna styr in och går efter sitt spår genom kurvan med hjälp av traktorns GPS-system. Ja, framför mig så står Stig-Göran Forsman från Elo. Du kan ju få förklara lite kort då, hur fungerar den här apparaten? Och är det här marknadens största förresten?
Den är största i Europa idag, som är traktorburen. Och det här, den finns i två versioner. Den finns med cross och sen finns det som en vanlig slåttermaskin. De bygger på samma teknik, men ena har rotorn och den andra har enbart en bara slåttar med.
Men vi pratar då om framtidens lantbruksteknik. Hur är det med markpackningen med den här?
Det är klart att en 4,5-tons maskin så förstås, den väger, den är tung. Men ska du upp i en sån här arbetsbredd så hamnar du ohjälpligt på det. Men själva maskin så flyter ju väldigt lätt. Vi har ju en hydrobalans, egenutvecklad avbelastning som gör maskinen inte ligga på marken.
Tack så mycket till Göran Forsman på finska Elo som då tillverkar Europas största slåttekross.
Slåttekross, ja.
Och Per, du vill gå vidare här. Nu ska vi bort till plogen. Den är inte borta då i framtiden.
Inte om vi ska ha ett ekojordbruk. Om vi accepterar det kväveläckage som kanske ekojordbruk ofrånkomligt leder till. har ju andra fördelar. Det kanske är bättre hushållning med fosfor och slipper bekämpningsmedel. Så jag tror absolut att plogen har en framtid. Den är också faktiskt ett av de mest energieffektiva redskapen. Om man ska räkna på hur mycket energi går åt att bearbeta en viss kvantitet jord. Och då är plogen fortfarande svårslagen. Jo, den här plogen är lite speciell. Dels så har den en lite annorlunda infästning av åsarna. Normalt så sitter ju åsarna, är de lodräta ända från infästningen i stället under vändskivan. Och sen så upp igenom stenutlösningen. Men den här plogen har skjutit infästningen åt sidan för att få kraftcentrum att ligga i linje med själva åsens infästning på plogen. Och det där ger vissa fördelar som jag tror att någon kan, vi har en man här som kan förklara lite bättre. Och sen så har den också en väldigt intressant typ av tillpackare som inte jag precis har sett tidigare. Istället för att ha en stor klumpedun som hänger på en stor lång arm bakom, långt bakom, som är enormt tung att lyfta, så har man istället satt den på en balk som hänger parallellt med plogen, och så är ett hjul efter ett annat på den här balken. Och det ter sig i alla fall bra mycket enklare att hantera. Men vi har ju en expert här som heter Anders Klemmensen, som kommer från den danska importören. Mm. Ja. Är det skandinaviska importören kanske?
Nej, det är den danska importören, men vi hjälper till oss i Sverige om de tränger att ha lite hjälp från Danmark. Ja.
Då kan ju du få förklara den finessen
med
de här sakerna.
Men du förklarar det faktiskt ganska, ganska bra. Du har fullständigt rätt när du pratar om draglinjer in genom plogen, hvor vi har den försatte arm. Och det betyder att vi har ett mindre träckkraftbehov när vi ska trække plogen i förhåll till vår kompis, hvor den sidder rätt upp på sidan. Och det vill säga, vi tänker också på miljöet, och när den är lättare att trække eller drage, så bruger vi också mindre brændstof, och det är allsammen också bättre för miljöet.
Då Per,
ja, nu är det dags att lämna
dra vidare, precis. Tack så mycket Per Emgardsson, teknikreporter på Land Lantbruk och framtidsspanare för Lantbrukspodden.
Nu är det dags för nyheter i korthet, och den här gången ska vi hålla oss helt i skogen. Och det är inte bara växtodlarna som bryr sig om markkvaliteten. Det är ju även en viktig parameter inom skogsbruket. Nu förbjuds all kommersiell avverkning i nordöstra Kina. Efter ett halvt sekel av utbredd avskogning förbjuds nu all storskalig avverkning av skogsmyndigheten. Syftet är att rädda både mark och vatten. 600 miljoner kubikmeter har genom åren kalavverkats i området, och det har fått stora konsekvenser bland annat för jorderosionen. Bara mellan år 2000 och 2013 har 500 000 hektar skogsmark försvunnit. Det blir allt färre björnar i Sverige, det visar en ny populationsundersökning. Efter att ha utvecklats starkt under några år har björnarna minskat från cirka 3000 till 2800. En förklaring till minskningen är att både licensjakt och skyddsjakt på björn har ökat sedan 2005. Nu vill SLU-forskare ha hjälp från privata skogsägare för att rädda den svenska asken. Tillsammans med Skogforsk försöker forskarna hitta askträd som är resistenta mot askskottsjukan. Sjukdomen är på väg att slå ut den svenska asken, och sedan 2010 är trädet listat som sårbar på den svenska rödlistan. För att identifiera motståndskraftiga exemplar vädjar nu forskarna om hjälp från allmänheten och efterlyser rapporter om vitala askar. Nu är det dags för veckans bonde, och den här gången tror jag att du har fångat in någon i vimlet på Borgby, Anna.
Ja, det stämmer. Jag står här med Jan-Olof Gustafsson på Bärta Lantbruk. Hej!
Hej!
Vi står här nu i tekniktältet på Borgby fältdagar. Varför är du här idag?
Jag är alltid på den här mässan och besöker utställare och mina kollegor i branschen för att snappa upp nyheter och vad som är på gång och som man är med till nästa säsong också.
Har du sett något spännande hittills idag?
Vi har inte hunnit med så mycket. Vi har tittat på lite sensorer för väderövervakning, men annars har vi inte hunnit med så mycket än.
Och vad händer hemma på gården? Du kan slita dig så här års.
Ja, det får ju vara någon som hjälper till lite hemma, men Det är lite köret just nu. Ogräsbekämpningen skulle jag säga.
Så du har växtodling då? Det är med spannmål och så har du maskinstation?
Ja, det stämmer. Vi har en familjegård då, så vi driver spannmålsodling och sen har jag en maskinstation där jag bedriver övrig verksamhet och det är nästa lite utav varje. Framförallt ogräsbekämpning, kör en sensor, sprider gödning med mera, mycket verkstadsjobb.
Vilket är det värsta ogräset i år då?
Det värsta ogräset i år. Största problemet i år har nog varit det att mycket som är omsått i en tidigare sådd gröda, så mycket ogräs har kommit väldigt långt. Men man är för tidigt att gå på hela fältet, så det har varit lite besvärligt på det viset.
Och vad hoppas du ta med dig mer härifrån då, från Borgby?
Lite nya munstycken har beställt, de ska jag hämta här. Annars så, ja, någonting spännande för att sätta tänderna i till nästa år kanske.
Och ni måste ha åkt långt, ni kommer ända från Sörmland, mellan Eskilstuna och Katrineholm. När åkte ni i morse?
Klockan 6 igår kväll. Vi var här halv ett i natt. Har husbilen stå på parkeringen utanför.
Ja, ja, ja. Så ni var först in?
Ja, vi stod i kön först. Nej, i alla fall.
Och till sist då, vad önskar du dig mest av allt just nu?
Ja, en bra dag här. Men något intressant föredrag som vi ska gå och lyssna på här. Hoppas att vi håller väder och makten med oss också.
Där hörde vi alltså Jan-Olof Gustafsson på Bärsta lantbruk som ligger mellan Eskilstuna och Katrineholm och som driver spannmålsodling och maskinstation och är besökare här på Borgby fältdagar.
Lantbrukspodden är snart slut för den här gången. Från mig, Camilla här i Stockholm, och från dig, Anna, nere på Borgby fältdagar utanför Lund i Skåne. Fler skogs- och lantbruksnyheter hittar du i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland.
Och fler lantbruks- och skogsnyheter finns på vår webb landlantbruk.se och i våra sociala medier Twitter, Facebook och Instagram där vi heter Land, Lantbruk.
På tal om Instagram, missa inte vår sommartävling tillsammans med tidningen Driva eget. Ta en bild på hur det ser ut när du lyssnar på Lantbrukspodden och tagga den med Lantbrukspodden. Vinsten är 2 biljetter till Driva eget-dagen den 9 september i höst.
Och nästa gång vi hörs så är det ett alldeles särskilt program. Det är nämligen dags för vår egna sommarpratare, Johan Elofsson, som är Lantbrukspoddens sommarvärd med ett alldeles eget program.
Ja, missa inte sommarprogrammet som kommer den 17 juli. Lyssna då och tills dess, glad sommar!
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.